Just tjänst denna söndag morgon.
Welcome to the service this Sunday morning.
Och för er som lyssnar via internet eller YouTube.
And if you're listening on the internet, YouTube.
Så har vi firat nattvard.
We have had communion.
Vi har haft lovsång.
We've had worship.
Och det har ni missat.
And you missed it.
Men det är jättebra att ni lyssnar.
But it's great that you listen.
Många av er finns kanske i andra delar av världen.
Many of you may be in other parts of the world.
Eller andra delar av landet.
Or other parts of the country.
Så vi är jätteglada att ni finns med.
Yeah, we're so happy that you're here.
Vi kommer att börja en liten serie idag.
Today we'll begin a short series.
Blir några budskap eller några predikningar.
A few sermons.
Och det kommer handla om kyrkan.
About the church.
Vad är kyrkan?
What is the church?
Och det är egentligen ett bibelställe i Matteus 16.
It's one Bible verse in Matthew 16.
Som vi ska fokusera på.
Yeah, we'll focus on.
Och vi ska dissekera det.
And we'll dissecate it.
Det vill säga vi ska dela upp det i många små delar.
Separated into many small parts.
Och se vad Herren har att säga där om kyrkan.
And to see what the Lord has to say about the church there.
Vi kan börja med att läsa det.
And we can begin by reading it.
Vi hittade i det första av de fyra evangelierna.
And we find it in the first of the four gospels.
För er som kanske inte är så bevandrade i Bibelns värld.
And if you don't know so much about the Bible.
Så är det den första boken i Nya Testamentet.
It's the first book of the New Testament.
Så Matteus kapitel 16.
So Matthew chapter 16.
Och verserna 13 till och med 20.
Verses 13 to 20.
Och vi kommer senare att egentligen bara fokusera på ett par, tre verser av de här.
And we'll actually just focus on the two or three verses here.
Men vi vill läsa samtliga verser här för sammanhangets skull.
But we want to read all these verses because of the context.
Så vad som har hänt här.
So what has happened?
Är att Jesus ställer en fråga.
Is that Jesus asks a question.
Och vi läser från vers 16.
And we read from verse 16.
Då Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: vem säger folket att människosonen är?
From verse 13. When Jesus came into the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, who do men say that I, the son of man, am?
De svarade, somliga säger Johannes döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna.
So they said, some say John the Baptist, some say Elijah, and others Jeremiah or one of the prophets.
Så vi ser här att det var inga små personer som folket trodde att han var.
So we can see here that the person that people thought he was not insignificant people.
Det vill säga, de trodde att han var någon av de absolut största personligheterna i Israels historia.
Actually, they believed that he was one of the greatest personalities of the history of Israel.
Men han säger inte, där hade ni rätt.
He doesn't say, well, that you're right there.
Jag är Johannes döparen som har återuppstått.
No, I am John the Baptist, raised from the dead.
Eller jag är någon av de här gamla profeterna.
Or I'm one of these old prophets.
Istället så säger han, eller ställer han en fråga till dem i vers 15.
Instead he asks them a question in verse 15.
Han sa det till dem, och ni, vem säger ni att jag är?
He said to them, but who do you say that I am?
Då svarar Petrus.
And then Peter answered.
Som många gånger var en talesman för lärjungarna.
And he was often a spokesperson for the disciples.
Och ibland så var det kanske tänkt att han skulle vara det.
And sometimes that was the intention.
Jag är helt övertygad om att han hade ledarskapsförmåga.
I'm sure that he was he had the makings of a leader.
Det ser vi också senare i skriften.
And we can see that later in the scripture.
Men ibland var han bara spontan.
But sometimes he was just spontaneous.
Han var väldigt snabb att öppna sin mun.
He was very quick to open his mouth.
På gott och ont.
That was both something good and something bad.
Men han tog till orda.
But he started speaking.
Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande Gudens son.
Simon Peter answered and said, you are the Christ, the son of the living God.
Så det här var en bekännelse som var långt utöver det som folket hade sagt eller trodde.
So this was a confession that went far beyond what the people had said.
Jesus var en profet, men han var mer än en profet.
Jesus was a prophet, but he was more than a prophet.
Jesus var en lärare, men han var mer än en lärare.
Jesus was a teacher, but he was more than a teacher.
Jesus hade mycket gemensamt med de här personerna som vi nämnde.
And Jesus had much in common with the people that we mentioned.
Men han var mycket mer.
But he was so much more.
Han var Messias.
He was the Messiah.
Den levande Gudens son.
The son of the living God.
Och Messias.
And the Messiah.
Det betyder den smorde.
Means the anointed one.
Det vill säga den som är utvald och utrustad.
The one who has been chosen and equipped.
Att göra ett verk.
To do something.
Och det var det som Jesus blev.
And that's what happened to Jesus.
Han var den som kom in i världen.
He came into this world.
Och blev till synd för oss.
And became sin for our sake.
Som vi hörde under nattvarden.
As we heard during communion.
Och sedan dog för den synd.
And then he died for that sin.
Han tog vår plats.
He took our place.
Och han blev vår frälsare.
And became our savior.
Och ingen annan än Jesus kunde bli denna frälsare.
And no one but Jesus could be that savior.
Därför att han var Gud.
Because he was God.
Men han var också människa.
But he was also a human.
Och han var tvungen att vara både.
And he had to be both.
Inget offer inför Gud kan vara fullkomligt.
No sacrifice before God can be perfect.
Om det offret inte själv är lika fullkomligt och perfekt som Gud själv.
If the sacrifice itself is not as perfect as God.
Så inget djur kunde vara detta offer.
So no animal could be that sacrifice.
Ingen människa kunde vara det offer.
No human being could be that sacrifice.
Ingen ängel kunde vara det.
And no angel could be.
Utan bara Jesus Kristus.
But only Jesus Christ.
Som var full Gud och full man.
Who was full God and full man.
Han var Messias.
And he was the Messiah.
Han var den utvalde.
He was the chosen one.
Han var den smorde.
He was the anointed.
Han var den som skriften hade profeterat om.
He was the one that the scriptures had prophesied
about. Som skulle komma.
Who would come.
Och ta bort Israels synd.
And remove the sins of Israel.
Men inte bara Israels synd.
But not only the sins of Israel.
Alla folks.
But it was the sins of all people.
Och Petrus säger det rakt ut.
And Peter says it straightforward.
Du är denne Messias.
You are this Messiah.
Som skriften har talat om.
That the scripture spoke about.
Jag tror det.
I believe it.
Vi lärjungarna tror det.
The disciples, we believe it.
Då säger Jesus så här i vers 17.
And then Jesus says in verse 17.
Jesus sa det till honom, salig är du Simon Jonas son. Till kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himlen.
Jesus answered and said to him, blessed are you, Simon Bar-Jona, for flesh and blood has not revealed this to you, but my father who is in heaven.
Hur kan det vara möjligt?
How is it possible?
Att en människa, vanlig människa som är bland oss.
That a human being, just an ordinary person among us.
Vi läser Jesaja 53.
And we read Isaiah 53.
Många andra platser i Bibeln.
And many other portions of the Bible.
Så ser vi att Jesus var inte någonting extra eller utöver det vanliga.
We can see that Jesus was nothing extraordinary.
Han såg ut som en vanlig människa.
He looked like a normal person.
Och han var en vanlig människa.
And he was a normal person.
Men en människa utan synd.
But a person without sin.
Men också Gud.
But also God.
Och det är det som han bekänner här Petrus.
And that's what Peter is confessing here.
Och han säger att detta går inte att förstå naturligt.
Says we can't understand this in a natural way.
Gud måste uppenbara det.
But God has to reveal it to us.
Den helige ande måste tala om detta för oss.
The Holy Spirit must tell us this.
Och det är det som den helige ande gör.
And that's what the Holy Spirit does.
I Johannes 16.
In John 16.
Talas om detta.
It's mentioned
that. Hur anden upplyser människor.
That the spirit will enlighten people.
Vi tror ibland att människor lever i mörker.
Sometimes we think that people live in darkness.
Och det gör man på ett sätt.
And they do in a way.
Men att leva i mörker är ett val.
But to live in darkness is a choice.
Om det inte var ett val.
And if it isn't a choice.
Hur skulle då Gud kunna döma människor?
Then how can God judge mankind?
Gud ger ljus.
Because God gives life.
Om jag tar till mig det ljuset.
And if I receive that light.
Om jag gensvarar till det ljuset.
And if I respond to that light.
Så ger Gud mer ljus.
Then God will give more light.
Men om jag väljer mörkret.
But if I choose the darkness.
Och jag väljer mörkret en gång.
And I choose the darkness once.
Då kan jag välja den andra gång.
Then I can choose it once more.
Och en tredje gång.
And a third time.
Och jag vandrar längre och längre bort ifrån sant.
And then I walk further and further away from the truth.
Jag blir förledd.
And I'm deceived.
Så vi har ett ansvar.
So we have a responsibility.
Men den helige ande verkar i alla människors liv.
But the Holy Spirit is at work in everybody's life.
Och han har också verkat i Petrus hjärta.
And it was also at work in the heart of Peter.
Och i lärjungarnas hjärta.
And in the heart of the disciples.
Så att de förstod denna sanning.
So that they understood this truth.
Att han är så mycket mer än profet.
That he is so much more than the prophets.
Han är så mycket mer än alla de här personerna nämnt.
He is so much more than the persons that he mentioned.
Han är Messias.
He is the Messiah.
Nu säger han någonting.
And now he says something.
I vers 18.
In verse 18.
Jag säger dig, du är Petrus. Och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetets portar ska inte få makt över den.
And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it.
Och det är intressant att det här är första gången som kyrkan nämns.
And it's interesting because this is the first time that the church is mentioned.
I Gamla Testamentet talas inte om någon kyrka.
In the Old Testament there is no mention of a church.
Det fanns en utvald nation.
There was a chosen nation.
Israel.
Israel.
Och alla kunde bli en del av den nationen.
And everybody could become a part of that nation.
Man kunde så att säga konvertera.
As in a way they could convert.
Man kunde bli en del av Israels välsignelse.
And become a part of the blessing of Israel.
Och frälsningen fanns hos judar.
And the salvation was with the Jews.
Men i vår tid.
But in our age.
Så finns det en församling.
There is a church.
Så den består inte av judar eller hedningar.
And it doesn't consist of Jews or heathen.
Eller rättare sagt kan vi säga att den består av både judar och hedningar.
Or actually, we could rather say that it consists of both Jews and heathen.
Och denna församling.
And this church.
Den var ett mysterium på Gamla Testamentet.
It was a mystery in the age of the Old Testament.
Ingen riktigt visste vad det var.
No one really knew what it was.
Profeterna bara talade om en annan tid.
The prophets mentioned another time.
Och man kunde liksom inte riktigt greppa det här.
And they couldn't quite grasp it.
Vad är det för något?
What is it?
Någonting ska komma.
Something will come.
Gud ska bo i människornas hjärtan.
God will dwell in the hearts of man.
Förut följde man bara någonting yttre.
They used to follow something outward.
En lag.
A law.
Ritualer.
Ritual.
Det fanns ett prästerskap.
There was a priesthood.
Allting var liksom inrutat på det här sättet.
And everything was like in boxes.
Men nu,
but now,
kommer en helt annan tid.
There's a new time.
Man visste inte vad det var.
They didn't know what it was.
Men nu ger Jesus för första gången en liten vink om att det ska komma.
But now for the first time Jesus gives a small hint that this will come.
Jag ska bygga min församling.
I will build my church.
Och sedan säger han här till Petrus i verserna 19 och 20.
And then it goes to Peter in verses 19 and 20.
Och jag kommer tillbaks lite grann och förklarar mer om det här.
And I will return to this and explain more in a few minutes.
Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Och allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himmelen. Och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himmelen.
And I will give you the keys of the kingdom of heaven. And whatever you bind on earth will be bound in heaven. And whatever you lose on earth will be loosed in heaven.
Och det är intressant att den här vers 19.
And it's interesting that this verse 19.
Jag vet inte för er, men det är många som kanske kommer från kulturer som inte är kristna.
I don't know about you, but maybe many of you come from cultures that are not Christian.
Och då har man naturligtvis andra referensramar.
And then you have another kind of frame of reference.
Men i det här landet.
But in this country.
Finns det ingen människa som inte vet om man säger vem Sankte Per är.
Everyone knows who
Sankte Per.
It's Peter. Sankte Peter.
Jag vet inte hur man säger på engelska.
Sankte Peter.
Ja, liksom man talar om att när man dör så kommer man till någon port och där står han med sina nycklar.
It's like a saying that when you die you come to some kind of gate and Peter's there with some keys.
Och sen så frågar han liksom massa frågor om du har levt ett bra liv och allt vad det kan vara. Det finns massa skämt om det här.
And then he will ask a lot of questions if you have been leading a good life and so, and there are a lot of jokes about it.
Och det är söta historier.
And they are cute stories.
Men de är absolut inte bibliska.
But they are not at all biblical.
Det är inte Petrus vi möter när vi dör.
When we die we don't meet Peter.
Petrus var som oss en vanlig människa.
Peter was just like us, a normal person.
Men sen står det i vers 20.
But then it says in verse 20.
Att han förbjöd lärjungarna att tala om, om för någon att han var Messias.
Then he commanded his disciples that they should tell no one that he was Jesus the Christ.
Och det var inte det att han inte ville att budskapet skulle komma ut.
Not that he didn't want the message to be spread.
Utan det var helt enkelt därför att han ville att människorna skulle se vad han gjorde.
But that he wanted people to see what he was doing.
Att han uppfyllde alla de gammaltestamentliga profetier.
That he fulfilled all the prophecies in the Old Testament.
Och att de skulle tro på grund av detta.
And that they would believe because of this.
Så han sa, ni får vänta lite.
So he said, just wait a little.
Nu har ni gjort bekännelsen.
And you have confessed this.
Ni förstår vad som är rätt.
And you understand the truth.
Och det stämmer.
And it's
correct. Jag är denne Messias.
I am this Messiah.
Men ta det lugnt.
But just take it easy.
Okay, så vi hör många gånger vad som är fel med kyrkan, eller hur?
Many times we hear what is wrong with the church.
Både icke-kristna och kanske kristna också.
Both non-Christians and Christians too, maybe.
Men så ställer vi den här frågan, vad är kyrkan?
And then we ask this question, what is the church?
Och de allra flesta människor kommer att säga, ja, det är en byggnad.
And most people will say it's a building.
Man säger att du vet det den och den kyrkan ligger.
You know, this church is in this place.
Och så tänker man på en byggnad.
And then they think of a building.
Och man tänker på ett eller annat sätt att det är någon slags mänsklig organisation.
And somehow they think that it's a human organization.
Någon gång så byggdes den här kyrkan.
At one point this church was built.
Och någon gång var det någon som startade upp någonting, vad det nu kallas då, kristendom.
And at one point someone started this thing, what you call it, Christianity.
Och det finns en massa människor som sysslar med det här.
And a lot of people are doing this.
Men vilka är de?
But who are they?
Vem har gett dem rätten till att hålla på det här sättet?
Who gave them the right to do all this?
Och de flesta människor, åtminstone här, har en väldigt kritisk, negativ inställning till kyrkan.
And most people, at least here, have a very critical attitude towards the church.
Och faktum är att många har kanske rätt i sin kritik.
And the fact is that many might be right in their critique.
Men problemet är att man inte vet vad kyrkan är.
But the problem is that they have no idea what the church is.
Kyrkan är inte en fysisk byggnad.
The church is not a physical building.
Den är en andlig byggnad.
The church is a spiritual building.
Den är en levande organism, säger Bibeln.
The Bible says it's a living organism.
Och denna levande organism,
and this living organism,
behöver en plats att mötas.
Needs a place to meet.
Det är därför vi söker någon plats.
And that's why we are looking for a place.
Där vi kan inrymma våra aktiviteter.
Where we can have our activities.
Men byggnaden i sig är inte kyrkan.
But the building in itself is not the church.
Och byggnaden i sig är inte helig.
And the building in itself is not holy.
Därför att den verkliga kyrkan,
because the true church,
är andlig.
Is spiritual.
Är en levande organism.
It's a living organism.
Och den är inte en mänsklig organisation.
And it's not a human organization.
Den är en gudomlig institution.
It's a divine institution.
Och en stor skillnad.
And there's a great difference.
Jesus själv grundade det här.
And Jesus himself was the founder.
Vi läser dem.
As we read.
Så vad är rätt med kyrkan?
What is true with the church?
Det finns många saker som är rätt med kyrkan.
There are many things that are true with the church.
Det jag vill tala om idag.
And what I want to speak about today.
Och jag borde ha sagt det för 10 minuter.
And I should have said this 10 minutes ago.
Man brukar ju säga vad man ska tala om i början.
Usually you say what you are going to speak about it.
Nu är jag mitt i budskapet.
And now in the middle of the message.
Men vad är rätt med kyrkan?
But what is the true
what is right
of life with the church?
Fundamentet.
What is the basis?
Fundamentet.
The basis.
Vad är det byggt på?
What is it built on?
Det är rätt.
That's right.
Vi har en grund.
We have a foundation.
Och vad menade Jesus med följande fras?
What does Jesus mean when he says?
i vers 18.
In verse 18.
Att du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling.
You are Peter and on this rock I will build my church.
Vad innebär detta?
What does it mean?
Det finns historiskt sett kan man säga tre förslag.
And if you look historically on at this, there are three different suggestions.
För det första finns det de som föreslår att det är Petrus själv som är den här grunden.
The first one is that Peter himself is the foundation.
Andra menar att det var Petrus bekännelse som är denna grund.
And others say that the confession of Peter is this foundation.
Och slutligen så har vi de som säger att Jesus Kristus måste vara grunden.
And then we have the others who say that Jesus Christ must be the foundation.
Men kyrkan är en unik nyatestamentlig eller ett nyatestamentligt arbete.
But the church is a unique New Testament work.
Kyrkan fanns inte i Gamla Testamentet.
There was no church in the Old Testament.
Israel var inte kyrkan.
Israel was not a church.
Och kyrkan har inte tagit Israels plats.
And the church has not replaced Israel.
Gud har två skilda plan.
God has two separate plans.
Ett för det nationella Israel.
One for the nation Israel.
Och ett för den himmelska församlingen, om man så säger.
And one for the heavenly church, so to speak.
Och det är viktigt att göra den åtskillnad.
And it's very important to make that difference.
Annars blir vår teologi väldigt felaktig.
Or else our theology will be very wrong.
Alla byggnader har ett fundament.
Every building has a basis.
Och vad är då kyrkans fundament?
And what is the basis of the church?
Det är det vi ska titta på.
That's what we'll look at.
För det första, kan det vara Petrus?
The first one then, is it Peter?
I grekiskan här,
in the Greek,
så är ordet Petrus, Petros.
The word Peter is Petros.
Det är inte så långt ifrån svenskan eller engelskan.
It's not very far from the Swedish or English.
Vi brukar bara ta de här namnen och fixa dem så de ligger rätt i munnen för oss.
We just take these names and fix them a little bit so that they sound right to us.
Men vad som är intressant här är att Petros har en maskulin ändelse.
But the interesting thing here is that Petros has a masculine ending.
För er som är intresserade av grammatik.
And if you're interested in grammar.
Jag frågade nyligen om det var någon som var intresserad av grammatik.
And you, not long ago I asked if anyone was interested in grammar.
Och det var bara Marie som räckte upp handen. Nej, tack.
Ja,
okej, Stefan, några stycken. Det växer, skar växer. Men så det är en maskulin ändelse.
So it's a masculine ending.
Och men när han säger på denna klippa.
When he says on this rock.
Så ska jag bygga min församling.
I will build my church.
Så är det inte Petros.
It's not Petros.
Utan det är Petra.
It's Petra.
Och det är feminin ändelse.
And it's the feminine ending.
Och det grekiska substantivet är feminin.
And the Greek noun is in the feminine.
Därför att det grekiska har substantiven ett kön.
Because in the Greek nouns have a gender.
Så det betyder att man ska krångla till det riktigt ordentligt.
And this means that it will be really difficult.
Och de har ju olika ändelser då beroende på vad de finns i en mening och så vidare.
And they have different endings where they are put in the sentence and so on.
Därför man aldrig får någon sömn.
That's why you never get any sleep.
Du måste lära sig alla de här ändelserna.
You have to learn all these endings.
Men det är intressant att han säger inte att det är på denna klippa Petros jag ska bygga min församling.
But it's interesting, he doesn't say that it's on this rock Petros that I will build my church.
Utan Petros är egentligen bara ett namn.
But Petros is actually just a name.
Liksom en maskulin variant.
Just a masculine variation.
Klippmannen.
The rock man.
Kan man säga.
You can say.
Men han är som en liten klippa.
But it's just one small rock.
Men inte klippan med bestämd artikel.
But not the rock.
Därför att det är något annat.
Because that's something else.
Det är Petra.
That's Petra.
Det är den feminina ändelsen.
It has a feminine ending.
Och det finns ett antal olika skriftställen.
And then there are many different portions.
Som nämner om detta.
That mention this.
I Matteus 27:6.
In Matthew 27:6.
Talas om klippan som Jesu grav högs ut ur.
The rock that the tomb of Israel was cut out in.
I första Korinthierbrevet 10:4.
In 1 Corinthians 10:4.
Så talas det om hur Det var en andlig klippa.
There is a spiritual rock mentioned.
Och att den klippan var Kristus.
And that this rock was Christ.
Och i första Petrus 2:8.
And in 1 Peter 2:8.
Så talas det om hur Jesus var en stötesten.
It says that Jesus was a stumbling stone.
En klippa till fall.
A rock that will cause you to fall.
Inte nu att han vill att folk ska falla.
Not that he wants people to fall.
Men om man inte tror på honom.
But if you don't believe in him.
Då kommer jag att falla.
You will fall.
Därför att jag kan inte förbli neutral till honom.
Because I can't stay neutral to him.
Men det står tydligt.
But it is very plain.
Att han var eller är en klippa.
Is the rock.
I Psalm 18:32.
And in Psalm 18:32.
31 i engelska.
31 in English.
Så står det att vem är en klippa förutom Gud?
It says who is a rock apart from God?
I Jesaja 44.
And Isaiah 44.
Och vers 8.
Verse 8.
Det finns ingen annan Gud.
There is no other God.
Han är en klippa.
He's a rock.
Så Gud omtalas som en klippa.
So God is called a rock.
Så apostlarna,
so the apostles,
de var viktiga.
Very important.
De var talesmän för den första kyrkan.
And they were the spokespeople of the first church.
Låt oss läsa Efesierbrevet 2:20.
Let's read in Ephesians 2:20.
Efesierbrevet 2:20.
Ephesians 2:20.
Så ser vi att apostlarna hade en väldigt viktig roll.
You see that the apostles had a very important role.
Ner uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund där hörnstenen är Kristus Jesus själv.
Kapitel 2 och 20. Having been built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone.
Så vi ser att de har en grundläggande roll.
So we see that they have a very basic role.
Men de bygger vidare på grundstenen.
But they are building on the cornerstone.
Och han är Jesus Kristus.
And this is Jesus Christ.
Så den här grundstenen var viktig.
So this cornerstone was very important.
Därför att det var bara genom den som byggnaden kunde bli rätt.
And only by this cornerstone the building would be correct.
Så vi ärar och respekterar människor.
So we honor and respect people.
Gud har i historien rest upp människor.
And God has raised up people through history.
För att verka för det som han gör.
In order to work for what he's doing.
Men ingen människa kvalificerar för att vara grunden för hans församling.
But no human being is the foundation of his church.
Så det kan inte vara Petrus.
So it's impossible that it's Peter.
Kan det vara Petrus bekännelse?
But could it be the confession of Peter?
Vår bekännelse är väldigt viktig.
Our confession is very important.
I Romarbrevet 10 kapitel.
And in Romans 10.
Och verserna 8-10.
Verses 8-10.
Så står det att ordet är oss nära.
It says that the word is.
Att om vi tror i vårt hjärta och bekänner med vår mun att Jesus är
Herre,
då blir vi
frälst.
Så bekännelsen är viktig.
So the confession is important.
Men det grekiska ordet för bekännelse,
so the Greek word for confession,
är homologeo.
Is homologeo.
Som helt enkelt betyder att tycka samma sak.
Which means to think the same.
Så det betyder inte nödvändigtvis att jag uttalar några ord.
So it doesn't actually mean that I say something.
Jag kommer ihåg vi var med en person som var död i cancer.
I remember I was with a person who was dying of cancer.
Och det var ett antal personer runt omkring.
And there were some people with him.
Och det var någon som hade den här förståelsen av detta.
And then there was a person there who understood this.
Att du måste bekänna med din mun.
That you have to confess with your mouth.
Men jag hade redan frågat personen.
But I had asked this person already.
Tror du på detta?
Do you believe in this?
Och de hade redan sagt ja.
And they had said yes.
Om vi säger på sitt sätt.
In that way.
Genom att göra så.
Just by nodding.
Så jag visste att de hade tagit emot.
So I knew that this person had received.
Men de pushade personen.
But this person was pushing this person. Just say it.
Säg det rakt ut.
Say it loud.
Bekänn Jesus.
Confess Jesus.
De hade redan bekänt.
But this person had confessed.
De hade redan homologeo.
They had homologeo.
De hade redan sagt ja till hans hjärta. Eller ja till honom i sitt hjärta.
They had said yes to him in his heart.
Så vi behöver inte lägga vikt vid kanske själva uttalandet.
So it's not actually the saying of the words that are important.
Så går det då för en stum person.
So what about a person who can't speak then?
Som inte kan bekänna.
You can't confess it with your mouth.
Går det för en döv person som inte kan höra evangeliet?
And what about a deaf person who can't hear the gospel?
Vi måste vara försiktiga när vi använder de här orden.
We have to be careful when we use these words.
Men bekännelsen är viktig.
But the confession is important.
Och i första Johannes 1:9.
And in 1 John 1:9.
Så står det.
It says
att vi bekänner vår synd.
That we confess our sin.
Det här talar om troende.
And this is about believing.
Och han är trofast.
And he is faithful.
Att förlåta oss våra synder.
To forgive us our sin.
Och återupprätta oss till gemenskap med honom.
And restore us to fellowship with him.
Så att vi kan vandra i frimodighet inför honom.
So that we can walk boldly before him.
Så bekännelsen är viktig.
So the confession is important.
Och Petrus bekände honom.
And Peter confessed him.
Han var den som predikade den första predikan.
He was the one who preached the first sermon.
I Apostlagärningarna kapitel 2.
In Acts chapter 2.
Så står han upp.
And he stood up.
Och bekänner Jesus Kristus.
And he confesses Jesus Christ.
Han predikar honom.
And he's preaching him.
Vi vet att han var talesman för lärjungarna.
We know that he was a spokesman of the disciples.
När alla andra runt Jesus valde att inte vandra med honom längre.
And when all the others around Jesus chose not to follow him anymore.
Och Jesus frågar honom.
And Jesus asked him.
Frågar lärjungarna, ska ni också lämna?
Asked the disciples, will you leave me as well?
Då är det han som bekänner.
Then he confessed.
Till vem ska vi gå?
To whom should we go?
Du har det levande ordet.
You have the living word.
I Johannes 6:68.
In John 6.
Och vi vet att han blev befalld av Jesus.
And we know that he was commanded by Jesus.
Att nära får.
To give nourishment to the sheep.
I Johannes 21.
In John 21.
Han hade en bekännelse.
He had a confession.
Den var viktig.
And it was important.
Men kyrkan är inte byggd på hans bekännelse.
But the church is not built on his confession.
Kyrkan är byggd på allas våran bekännelse.
The church is built on the confession that we all have.
Att vi håller med Gud.
That we agree with God.
Om vad han har gjort.
About what he has
att
done.
Att han har sänt Jesus in i den här världen.
That he has sent Jesus to this world.
Så kyrkan är byggd av många. Petrus.
So the church is built by many people. Petrus.
I första Petrus 2.
In 1 Peter 2.
Verserna 4 och 5.
Verses 4 and 5.
Så talas det om att vi är levande sten.
It says that we are living stones.
Men i plural.
But in the plural.
Och det är som att vi kan tala om att det är vår bekännelse.
And we can say that it is our confession.
Men i verserna 6 och 7.
But in verses 6 and 7.
Så står det att Jesus är hörnsten.
It says that Jesus is the cornerstone.
Det är den stenen allt annat bygger på.
And that's the stone that everything else is built on.
Hela byggnaden är och var beroende av denna hörnsten.
And the entire building is dependent on this cornerstone.
Det finns inga bevis för att Petrus var i Rom.
There is no proof that Peter was in Rome.
Det finns inga skriftliga alltså ingenting i skriften som säger.
Nothing written that says that.
Och det finns inget som talar om att han skulle ha startat någon allmän officiell världsvid kyrka.
There's no proof that he would have started some general worldwide church.
Utan det är mänskliga tankar.
But those are human thoughts.
Som får fäste när vi sätter traditionen lika högt som skrift.
And they are planted when we put tradition on the same level as the scripture.
Så bekännelsen är viktig.
So the confession is important.
Vår bekännelse.
Our confession.
Men också Petrus bekännelse.
But also the confession of Peter.
Men kyrkan är inte byggd på den bekännelsen.
But the church is not built on that confession.
Så det tredje och sista alternativet.
And the last and third alternative.
Det var inte Petrus själv.
It wasn't Peter himself.
Han var bara en liten Petrus.
He was a small Petrus.
Han var inte klippan själv.
He was not the rock himself.
Petra. Det är inte Petrus bekännelse.
And it's not Petrus confession.
Därför att vid ett annat tillfälle så förnekar han Jesus.
Because at another time he denied Jesus.
Vi vet inte.
We don't know.
Ena dagen bekänner vi honom, andra dagen förnekar vi honom.
One day we confess him and the other day we deny him.
Ena dagen är vi lydiga, andra dagen är vi olydiga.
And one day we obey and the other day we are disobedient.
Så visst är bekännelsen viktig.
So of course the confession is important.
Hans bekännelse.
His confession.
Lärjungarnas bekännelse.
And the confession of the disciples. Our confession.
Och tillsammans bygger alla dessa bekännelser hans församling.
And together all these confessions are building his church.
Men det tredje och sista alternativet är Kristus själv.
But the third and last alternative is Christ himself.
Vi kan läsa från första Korinthierbrevets tredje kapitel här som avslut.
And let's read from 1 Corinthians 3 to finish with.
Verserna 10 och 11.
Verses 10 and 11.
Och här är det aposteln Paulus som talar.
And it's the apostle Paul.
Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden. Och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger.
According to the grace of God which was given to me, as a wise master builder, I have laid the foundation and another builds on it. But let each one take heed how he builds on it.
Så han talar om en grund.
So he's talking about foundation.
Som han lägger.
That he has put down.
Men är det då aposteln Paulus som är grunden?
But is it the apostle Paul who is the foundation? And not Peter.
Nej, svaret kommer i vers 11.
No, we have the answer in verse 11.
Till någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus.
For no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ.
Han är grunden.
He is the foundation.
Han är också huvudet för församlingen.
And he is also the head of the church.
I Efesierbrevet 1:22.
In Ephesians 1:22.
Men också i Efesierbrevet 5:23.
And in Ephesians 5:23.
Och vet ni, kyrkan har ett gudomligt ursprung.
And you know that the church has a divine origin.
Inte ett mänskligt ursprung.
Not in human origin.
Inte en mänsklig bekännelse.
Not a human confession.
Så att om kyrkan är den som Bibeln säger att den är.
So if the church says that it is what it the Bible says it is.
Då måste den ha en grund.
It must have a foundation.
Som inte är baserad på något mänskligt.
Which is not based on something human.
Kyrkan beskrivs som Jesu brud.
The church is described as the bride of Christ.
I Johannes 3.
In John 3.
Verserna 29 och 30.
Verses 29 and 30.
Men också i Uppenbarelseboken 19.
But also in Revelation 19.
Verserna 7-9.
Verses 7-9.
Men också i kapitel 21.
But also in chapter 21.
Verserna 1 och 2.
Verses 1 and 2.
Så är församlingen hans brud.
The church is his bride.
Vilken fantastisk framtid vi har.
We have such an amazing future.
I Efesierbrevet 5.
In Ephesians 5.
Verserna 25-27.
Verses 25-27.
Står att han har renat sin församling.
It says that he has cleansed his church.
Gud tog församlingen ut ur Jesu sida.
God took the church out of the side of Jesus.
Jag tillhör en av dem som tror på första Mosebok.
I am one of those who believe in Genesis.
Och där står det att kvinnan togs ur man.
And that's where it says that the woman was taken from the man.
Adam sov.
Adam was sleeping.
Och Eva togs ut ur Adam.
And Eve was taken out of Adam.
Den första man.
The first man human och being, man and wife.
En bild av något annat.
A picture of something else.
En bild av den andra Adam.
And a picture of the second Adam.
Som också sov.
Who also was sleeping.
När han dog, så att säga.
When he died, so to speak.
Han uppstod igen.
And he was risen again.
När han dog.
And when he died.
Ur hans sida.
From his side.
Togs en annan kvinna.
Another woman was taken.
Inte den mänskliga Eva.
Not the human Eve.
Utan en gudomliga församling.
The divine church.
Den har ett gudomligt ursprung.
It has a divine origin.
Därför måste den också ha en gudomlig grund.
And it must have a divine foundation.
Och den grunden är Jesus Kristus.
And the foundation is Jesus Christ.
Vår uppgift.
And our job.
I första Korinthierbrevet, eller förlåt, andra Korinthierbrevet.
In 2 Corinthians.
11:2. Så står är det att vara trofasta honom.
It is to be faithful to
him. Vi är förlovade med honom.
We are engaged to him.
När man förlovar sig så har man lovat att man ska gifta sig.
When you're engaged, you have promised to be married.
Det har man glömt att säga.
You've forgotten that.
Man har ingen aning om vad det betyder.
They don't
know. Oh, kul, du ska köpa några ringar.
Great, we'll just buy some rings.
Nej, man lovar att man ska gifta sig med den personen.
No, you promise that you will marry this person.
Och tills dess.
And until then.
Så får man inte på samma ställe.
But happen. You're not living in the same place. I've got to say that too.
Och det intressanta är
and the interesting
att när den dagen kommer,
when the day comes,
då förenas.
Then you are joined.
Vi kommer att förenas med honom.
And we will be joined to him.
Vi är förlovade.
We are engaged.
Vi kommer att bli gifta.
And we will be married.
Vi kommer att vara med honom i all evighet.
And we'll be with him forever.
Men vi kom ut ur honom.
And we came from him.
Och därför.
And that's why.
Så kan vi säga med frimodighet.
We can say boldly.
Att grunden.
That the foundation
måste vara Kristus själv.
Must be Christ himself.
Inte en människa.
Not a human being.
Inte en bekännelse av någon människa.
Not a confession of a human being.
Utan endast Jesus Kristus.
But only Jesus Christ.
Han är grunden.
He is the foundation.
Och detta är det skriftmässiga och logiska svaret.
And that's the scriptural and the logical answer.
På frågan.
To the question.
Vad eller på denna klippa, eller det är ingen fråga eller påstående, men på denna klippa ska jag bygga mig.
Or rather this statement that I will build my church on this rock.
Den klippan var Kristus.
This rock is Christ himself.
Amen.